välkomna till Fandompodden. Trots ett missat avsnitt så är vi nu tillbaka härifrån Jönköping. Och idag har jag med mig Eva Holmqvist.
Hejsan.
Och sen är jag själv här, Carl-Johan Norén. Daniel hade tyvärr förhinder och inte med. Och idag är faktiskt en liten nyhet, eller ganska... Ja, den var en vecka gammal. För 2 veckor sedan så hade du ett boksläpp, Eva.
Ja, det stämmer det. Min senaste bok, Blodskifte, kom ut då.
Och jag och min dotter Therese, Hulda, var där och på biblioteket här i Jönköping och lyssnade på dig läsa högt. Och den finns uppe på din blogg, inspelningen, så man kan läsa dig läsa inledningen där.
Mm.
Det var riktigt trevligt. Ska du berätta lite om Blodskifte?
Ja, Blodskifte är en urban fantasy och den utspelar sig i Jönköping. Vilket så vitt jag vet är helt unikt. Och den utspelar sig från 2 karaktärers perspektiv. Dels Nora som kommer från vår vanliga värld och dels Robin som då kommer från ett alternativt magiskt Jönköping. Och av olika skäl kommer då Nora in i det här magiska Jönköping och behöver hjälpa till att rädda den världen.
Okej. Jag läste lite, jag har inte läst ut boken än. Jag läste ungefär en fjärdedel.
Mm.
Och en sak som slog mig när jag läste den, det var hur stadsmiljöerna, att du verkligen fått med stadsmiljöerna, du hade med, på ett väldigt konkret sätt.
Mm.
I och med att man hade förnimmelsen av att gå över den lilla träbron borta vid hamnparken till exempel.
Mm. Och det var något som faktiskt skiljer sig lite grann från de böcker jag har skrivit innan, just i och med att den utspelar sig på en konkret plats som jag faktiskt kan besöka. Så gjorde jag ganska mycket utflykter och letade platser där scenerna kunde utspela sig. Men det var också så att platsen jag passerade liksom när jag... För jag jobbar här nere i centrum, så jag passerar ju väldigt många av de här platserna. Och då var det flera stycken platser som också gav upphov till händelser i boken. Så det blev liksom någon synergi där mellan den lokala omgivningen och berättelsen då.
Precis, och alltså den där... Det var alltså en, som en inledning i början här, där jag ändå bor ju ändå här i Jönköping. Mm. Och jag upptäckte att jag tänkte annorlunda med platsen än jämfört med vad du hade beskrivit. Och jag fick... Mm. Jag förväntade mig att krocken här, när de krockar med varandra i inledningen, skedde på ena sidan av Munksjöbron, borta vid Spira.
Mm.
Men när jag kommer fram ett tag så kommer fram till att nej, det skedde på andra sidan, vid högskolesidan egentligen.
Mm.
Men det är en sak som man bara upptäcker ifall man är väl bevandrad i staden egentligen.
Ja, och det blir ju lite, också lite svårare i och med att hon springer tvärs över. Ja. Så börjar hon ju på Spira-sidan och hamnar på andra sidan.
Mm.
Så det där är inte helt lätt att veta om man inte faktiskt har sett platsen.
Ja, precis. Och sen så började jag fundera på, men hon skulle ju bara kunna springa bort till Rådhusparken ifall hon börjar på högskolesidan. Springa bort till Rådhusparken och ta 26an eller 3an och till sjukhuset.
Mm. Det är lite gärna så där att numera så kan du också ta, jag tror det är 28an som faktiskt går förbi. Men det gör det inte i boken.
Okay.
Så busslinjerna har faktiskt ändrat lite grann plats.
Ja. Det där med platser är ju någonting som är intressant. Och det ser man även i Blodskifte. Att de rör sig väldigt mycket från en mellan olika platser.
Mm.
Och kommer tillbaka till dem hela tiden. Och det är ju någonting som är typiskt för stadsfantasin egentligen.
Ja, men det är det ju. För att annan typ av fantasy så är det ju ofta så att de förflyttar sig längre sträckor. Och de rör sig, besöker liksom en plats max 2 gånger kanske. Men så är du inte i urban fantasy. Där är det ju ofta så att du rör dig inom ett ganska begränsat område. Och de platserna besöker du många gånger.
Ja, man rör sig fritt mellan dem också på ett helt annat sätt.
Precis.
I vanlig fantasy, som mycket annan sekundärvärldsfantasy, så rör man sig till en plats på utresan och sen tillbaka på tillbakaresan som mest.
Mm, precis. Och det är ju väl, den klassiska fantasen är ju väldigt mycket uppbyggd så. Men Urban Fantasy är ju lite annorlunda, och den är ju lite annorlunda i stämningen också. Och i de teman som utforskas.
Och det, just det med hur topologin rör sig där, jag tror det är en viktig del i det hela.
Mm.
I att platsen blir annorlunda.
Mm.
Sen är det ju intressant, du säger urban fantasy, jag har sagt stadsfantasy.
Mm. Och urban fantasy är ju ett begrepp som har lite olika betydelse. Det är som du har sagt vid några tillfällen, att ja, men när den europeiska, då pratar man om att urban fantasy är fantasy som utspelar sig i stadsmiljö, oftast i modern tid. Ja. Medan man till exempel i Amerika pratar om urban fantasy som fantasy som utspelar sig i modern tid, och då behöver det inte vara stadsmiljö.
Nej, precis. Några av de klassiska exemplen som Conjure Wife av Fritz Leiber, som heter några första böckerna som marknadsfördes som, eller novellerna som marknadsfördes som urban fantasy.
Mm.
Där finns egentligen den här, det är liksom en, visst det är en liten collegeort någonstans i mellanvästern i USA, men det är liksom ingen stad på något sätt egentligen.
Mm. Nej, och sen har du ju Ben Arrowich till exempel, som utspelar sig i London. Hans urban fantasy, där är ju staden verkligen levande.
Oh.
Och jag tror det, att just de här urban fantasy som utspelar sig i stadsmiljö, där är staden levande på ett annorlunda sätt. Att där är den en karaktär i sig många gånger.
Jo, det märks väl inte, om inte annat, ifall man tittar på en sån författare som Neil Crobison med The China Mevil.
Mm.
Som är de här riktig sekundärvärldsstad egentligen, även om den har, jag tror den har dragit mycket inspiration av London.
Mm.
Men det är inte London på något sätt egentligen.
Nej. Sen har du ju typ Ilona Andrews till exempel. Det är faktiskt ett par som skriver den. Det är en man och en hustru som skriver den serien. Och den utspelar sig i ett magiskt Atlanta.
Okay.
Och där är staden ganska annorlunda, och staden är verkligen närvarande. Men det är Atlanta i grunden liksom.
Jo.
Och den är också rätt intressant, just det där när du har transformerat staden ganska rejält. Men det är ändå så att du vissa delar kan känna igen den ursprungliga staden. Men det är något som har hänt som har gjort att det är väldigt mycket som har förändrats.
Jo. Det där med en annan stad som jag också ser som väldigt, väldigt intressant inom stadsfantasin.
Mm.
Det är ju Charles de Lint. Jag vet inte om du har läst några av hans böcker.
Nej, tyvärr inte.
Nej. Hans Newport, tror jag den heter. Mm. Han har ju skrivit en hel serie. Det är en anonym kanadensisk storstad.
Mm.
Det är inte riktigt Toronto, det är inte riktigt Montreal. Men den sammansmältning av flera stycken av de här städerna.
Mm.
Och det också där är ju, och där är staden både väldigt konkret och väldigt anonym samtidigt.
Mm. Det måste vara en utmaning att välja vilka detaljer man ska hålla anonyma och vilka man ska vara konkret med.
Ja, precis. Men det är väldigt, det märkte, som sagt, när jag läste din bok i Jönköping där, så fanns, var det väldigt konkret. Det är, det är verkligen den här platsen du är på.
Mm, det är det.
Och det är kanske speciellt när du gick in på andra sinnen än det som man såg eller hörde.
Mm.
När du beskrev marken eller lukterna också.
Mm, precis. Det är ju en av de stora fördelarna där det faktiskt utspelar sig på en plats man kan besöka, är ju att du kan ju få lukterna och du kan få markens textur och hela de här bitarna. Det är lite gärna svårt när du gör en plats i ditt huvud att få med dem sinnena, upplever jag.
Samtidigt, ja, det var nog fast en liten ögonöppnare för mig. För liksom, jag tror att de, ska man som författare liksom verkligen skapa en känsla av plats, då ska man tänka på dem också.
Ja, det ska man. Men det är mycket, mycket svårare att få till dem.
Ja.
För alla de andra, för jag har gjort många som utspelar sig på fiktiva platser av olika slag. Och där ser jag ju hela omgivningen omkring mig, och ofta så vet jag ju hur ytorna ser ut också, men jag har svårt att få med luktförnimmelserna. Då behöver jag liksom tänka på en plats som på något sätt skulle kunna likna den här, och därifrån ta lukterna, och det försöker jag ju göra, men det blir mycket mer konkret när det var en konkret plats där lukterna fanns på plats.
Ja.
Liksom. Och det tror jag, för just han, Ben Aaronrich, han var ju på Svekon för några år sedan.
I då, Linköping 2014 var det väl?
Det kan det vara. Jag är hopplös på datum, så jag är inte bombsäker. Men då pratade han just
Nej, 2015 var det. Det var året innan... Det var året innan Stockholm.
Ja. Då pratade han just om det där att när han gick i London och just i den här korsningen så kände han den här lukten från den där restaurangen som gjorde fisk eller vad det nu var för någonting. Ja. Och jag tror att det är lite grann så där att det är mycket, mycket lättare att få med de andra sinnena i konkreta platser. Ja. Sen kan du liksom ta en konkret plats och ta de förnimmelserna och översätta in i din fiktiva värld och få det lika bra i alla fall.
Jo.
Men det är svårare.
Sen är det ju ett annat exempel som jag tänker på. Det är ju Nina Ormes när hon beskrev sin, en av sina böcker. Mm. Den här dörren i Malmö som plötsligt inte fanns där och plötsligt bara dök upp.
Precis, just den där magiska också, känslan.
Ja. Den tror jag också... Den tror jag också är någonting som man kan som titta och bygga vidare på egentligen när man ser den.
Precis. För det upplevde jag ju med den här att när man går om och så helt plötsligt så ser man genom en port in på en innergård och ser ett åttkantigt hus som ser ut på... Helt plötsligt ser man, ja men där finns ju det där. Jag hade en sån till exempel med där Magikersans affär ligger. Nu råkade jag bara gå förbi och så fick jag syn på det här huset. Ja, men där ligger ju en magikers affär. Och helt plötsligt så fanns det en ny element i berättelsen som jag kanske inte medvetet hade tänkt på innan. Så jag tror mycket på just det där att de här konkreta platserna kan föda berättelsen på ett annorlunda sätt.
Jo.
Och det är mycket möjligt att de som är Newport till exempel, att han kanske arbetar på samma sätt. Fast han tar det från Toronto som man då... Ja. Översätter in i sin fiktiva plats.
Och det märks att en del platser där finns det väldigt mycket och det här konkreta med.
Mm.
Men det, på sätt och vis de ändå liksom, de är lite friflytande från varandra på något sätt ändå.
Mm.
De är frikopplade för det finns inte den här tydliga rumskänslan, relationen Nej. Mellan dem finns inte längre.
Mm.
Det märks i en annan av de här klassiska science fiction och statsfantasyböckerna. Det är Emma Bulls War for the Oaks.
Mm.
Det är en av de här klassiska, superklassiska exemplen på rockalver egentligen.
Mm.
Alver dyker in och spelar rockmusik tillsammans med människor.
Mm.
Det var nog en av de första där och det har ju skrivits många uppföljare med samma tema egentligen, men den är lite annorlunda eftersom den är så tidig.
Mm.
Men där märks det också, det är väldigt många platser som återkommer, men platserna är ändå så här lite frikopplade från varandra.
Mm.
Och jag tror att delvis kan det nog bero på att... man inte har besökt staden tillräckligt ofta.
Nej.
För när jag läste Vlad Taltos böcken av Stephen Brust, där har man känsla av att den här staden som stora delar av böckerna utspelas i, där finns den här känslan av relationer mellan platserna.
Mm.
Eftersom man har skrivit så pass mycket i dem nu.
Mm. Men jag tror att det ligger nog mycket i det, för man vet ju själv hur det är när man är på en plats som man inte besöker jätteofta. Att man är på vissa platser i den här staden och de kan man beskriva jätteväl, men eftersom man inte så mycket har förflyttat sig mellan de här gående och åkande bil och allt sånt där, så har man inte riktigt relation till hur de hänger ihop. Så är det för mig och Stockholm till exempel.
Speciellt ifall man bara åker tunnelbana där.
Precis, för man går inte
på platserna. Magisk teleportering genom hela staden.
Mm, och du får inte riktigt känslan för hur allting hänger ihop om du inte går mellan platserna. Så jag tycker att när jag är i Stockholm så har jag liksom, jag kan vissa delar, men jag har ingen känsla för hur de hänger ihop.
Precis. Nej, det är ju samma sak för mig egentligen. Vissa delar kan jag bra, andra kan jag mindre bra, vissa kan jag inte alls.
Nej. Och det är lite skillnad på till exempel Göteborg där du faktiskt kan gå mellan alla platserna. Och där jag dessutom är uppvuxen så att jag har gått mellan alla platserna och sprungit för att hinna med bussen och alla de här bitarna då.
Sen är det ju skillnad också på att åka buss jämfört med att åka tunnelbana.
Mm, det är det. Du ser på ett helt annat sätt med bussen. Det tror jag påverkar faktiskt.
Även spårvagnen då i Göteborgsfallet.
Mm. Det gör det. Men det är ju lite andra saker som också brukar vara annorlunda med urban fantasy och andra. Och det är ju mycket av urban fantasy innehåller ju varulvar, vampyrer, älvor naturligtvis. Men du har lite grann en annan mytologisk bas än vad du kanske har i high fantasy alla gånger.
Okej, vad tänker du på då?
Om du tänker, mycket fantasy är ju, det är lite ogeneraliserat naturligtvis. Men om du tänker Tolkien-typen, där har du Orcher och alla de här delarna då. Men du har inte det här med att människor förvandlar sig till varulvar till exempel. Den mytologin är ju en annan mytologi än den som finns i Tolkiens fantasy. Men den är väldigt, väldigt framträdande i mycket urban fantasy. Även älvor, mycket med keltisk mytologi finns också med i urban fantasy i många olika. Då. Så det känns som att man har andra mytologiska inspirationskällor. Och det, nu generaliserar jag, det hoppas jag du förstår.
Jo.
Och det får mig lite grann att fundera på om de som skriver mer high fantasy, om det är en annan grupp av författare än de som skriver urban fantasy, så man faktiskt har olika ingångsvägar in i författarskapet.
Eller så är det helt, man på sätt och vis, ifall man tittar på just med hamnskiftare, som ju är en, jag tror att just den passar in väldigt bra i ett stadsfantasymiljö. Mm. För då får man den här kontrasten mellan alltså den mänskliga civilisationen. För staden är mänsklig. Det är en mänsklig miljö på ett helt annat sätt än vildmarken eller så. Och då får du in det judiska utifrån på ett helt annat sätt än vad du...
Mm.
För den... Varulven hör ju på sätt och vis inte hemma i... Varulven hör ju hemma i det liminala mellan den mänskliga civilisationen och vildmarken.
Ja, den är ju egentligen så är det ju en... Den, egentligen så kommer den ju från det här med kampen mellan ditt inre odjur och ditt civiliserade yttre.
Ja, det kan man också tala så.
Och... På det sättet så är ju stadsmiljön väldigt bra, för då blir det både en fysisk manifestation av den här konflikten och en psykologisk manifestation av den här konflikten. Så det är mycket möjligt att det är det som gör att den är mycket mer tacksam i den miljön. Men,
Jo, det kan mycket väl stämma. Sen är det inte all stadsfantasi som...
Nej.
Använder just det myt, alltså den biten av folklore och den biten.
Nej,
av...
det är det inte, för det varierar ju väldigt mycket vad man använder för typ av folklore i grunden. Och du har en del som dessutom tar från alla myter som finns. Vad är den heter? Hörns, någonting sånt där. Med, där det egentligen i grunden kommer från druiderna, men där han drar in alla möjliga mytologier. För grunden för berättelserna är egentligen att är det tillräckligt många människor som tror på någonting så blir det sant. Så alla gudar som någon tror på finns.
Ja.
Så där tar han med liksom allt i grunden.
Jo, och på sätt och vis, jag har lite svårt för en del av de där det tankesättet. För då, liksom, efter ett tag så blir det bara ett mishmash, allting blir bara utslätat egentligen.
Mm.
I alla fall för min smak egentligen.
Ja, jag tycker att han gör det faktiskt.
Sen har jag inte läst just honom, så jag vet inte.
Just han tycker jag gör det bra. Sen så är det inte alla som är bra. Och en del så känns det som att man har egentligen ingen grundtanke med berättelsen. Och då spelar det ingen roll hur spännande mytologi man har vävt in.
Precis.
Så det varierar ju väldigt mycket på kvalitetsnivå naturligtvis. Vi har ju också en del urban fantasy som riktar sig mer mot ungdomar eller yngre ungdomar. Du har ju Artemis Fowl till exempel, som inte utspelar sig i renodlad stadsmiljö men i modern miljö. och som jag faktiskt tror kommer från Storbritannien, så att det är inte amerikansk urban fantasy. Som är humoristisk.
Ah, okay.
Men riktigt, riktigt bra. Och där förekommer ju, jag tror att det är irländsk mytologi i grunden, eller om det är keltisk. Jag är lite osäker på vilket det är.
Det beror på vem du frågar säkerligen. Det här med ordet keltiska verkar användas på alla möjliga sätt vad jag har sett. Men det...
Ja, precis. Och jag är lite osäker på exakt vad gränsskillnaden är egentligen. Men den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Men den utspelas ju naturligtvis inte alls i någon stadsmiljö. Men det är samma sak som de andra vi pratade om, att de återkommer till samma platser. Det är inte så att du har en vandring eller något sånt där. Så den följer väldigt mycket den sättet att berätta som annan urban fantasy, trots att den inte utspelar sig i stadsmiljö då. En annan är ju faktiskt en som utspelar sig i Stockholm, och det är ju Tom och den blå fågeln. Susanna Nissinen är det. Nej, som
den har inte heller läst den.
Den utspelar sig delvis i tunnelbanan i Stockholm.
Ja.
Men den har mera nordisk mytologi involverat i sig. Men den är också riktigt, riktigt väl läsvärd.
Just vad gäller nordisk mytologi, det är ju inte så många, det är ju det som har tagit upp den. Jag vet bland annat att Kristina Hård har jobbat med den. Men även just den så har jag faktiskt svårt att se hur man liksom naturligt ska kunna plocka in den i stadsmiljön. Hamnskiftare känns ganska naturligt att stoppa in i en stad. Jag har svårare med trollen.
Men i Tom och den blå fågeln så har du troll i stadsmiljön.
Ja.
Och det har du delvis också i Kristina Hårds kleptomania. Ja. Ser verkligen fram emot hennes fortsättning där. Så jag tror att det går. Men sen så är det ju frågan om vad du vill med berättelsen, vad du egentligen plockar in.
Ja, precis. Och hur man bearbetar materialet. Alltså att bara att jag ser det, jag har svårt att se det som läsare, men jag har inte läst boken, så jag ska inte egentligen uttala mig ifall någon lyckas eller inte för den jag läste hela.
Kristinas bok borde du definitivt läsa, för den är väl värd att läsa. Men det är ju också den här frågan om, okej, men hur trogen behöver man vara i mytologi? Alltså, mytologin kan ju vara en inspirationskälla, men frågan är, behöver du följa mytologin eller inte? Eller ska du använda den som en språngbräda och så skapar du något eget istället?
Och det där är ju en jätteintressant sak egentligen. Och jag på sätt och vis så känner jag att man både måste vara, när man jobbar med en mytologi som den nordiska, antingen den fornordiska eller den mer modern medeltida renässans aktiv bit med tomtarna och älvor och sådär, så måste man både dels vara, göra den relevant, då måste man göra den nyskapande så de passar in idag.
Mm.
Och samtidigt måste man ändå ha en viss respekt för det. Och den där, det där kräver en viss fingertoppskänsla, och det skapar en spänning också.
Det gör ju det, och just det där att ha respekt, det är ju inte alltid så lätt, för det är ju inte så att det finns en tro.
Nej.
Utan det finns ju väldigt många olika, och de varierar ju både, om man bara tar troll till exempel, så varierar det ju hur trollen såg ut och hur de fungerade, och liksom riktigt grundläggande saker varierar baserat på vilken del av landet du var i. Och
även deras namn varierade ju också väldigt lite.
Det gjorde ju det. Så därför finns det ju liksom inget facit att gå efter heller.
Nej, och just därför så jag ser det som en, just det är ju det som är bra med att jobba med folkloristiken. Du har ett uppsjö material att ösa ur.
Mm.
Samtidigt så får man liksom vara medveten om att det kanske måste begränsa sig i liksom vilken del av materialet man ska plocka från också.
Mm. Det behöver man göra. Och sen är det också frågan om att man måste vara medveten om att det finns väldigt många olika syn på de här olika normala, de som har använts väldigt mycket som troll, tomtar, älvar och allt sånt där. Vilket innebär att man kan inte bara följa någon annan, utan man måste på något sätt skapa någonting nytt, någonting som funkar i ens egen berättelse.
Precis. Som du gör här med, när du jobbar med katterna här lite grann.
Mm, precis.
Och det som slog mig lite grann, jag började få upp en del, Nu är den marknadsförd som en urban fantasy, som en stadsfantasy. Men jag plockar upp vissa, här finns det inslag av science fiction. Det här börjar dra sig om att egentligen är det här du har en science fiction-värld under egentligen. Det var i alla fall den uppfattningen som jag fick av vissa signaler och det som du beskrev.
Och det är ju alltså gränsen mellan fantasy och science fiction är ju inte alltid helt spikrar. Och jag skriver ju mycket science fiction också, vilket innebär att jag har lite den devisen att med teknik som du inte förstår så uppfattar du det som magi.
Oh.
Och det finns en del teknik i den här berättelsen som är av den typen och som uppfattas som magi men kanske egentligen inte är magi. Men sen finns det ju vissa delar som är renodlad magi, som till exempel hur en fullvuxen man kan förvandlas till en liten katt för att ta massan vägen. Det är ju väldigt uttalat magi. Oh. Skulle inte funka i en science fiction. Om du inte har någon väldigt märklig, intressant apparat.
Ja. Nej, men det där, just det där med vilken förväntan man har av som läsare kring berättelsen. Och det, för mig som har läst väldigt mycket fantasy och väldigt mycket science fiction och som har tänkt mycket på liksom, retoriken och hur de närmar sig materialet och berättelsen. Så jag plockar fram det där direkt, men jag tror inte att en nybliven läsare ser det där på samma sätt.
Nej, det tror inte jag heller. Och det är nog också så att många människor som läser urban fantasy läser inte science fiction. Och de kommer inte fånga de delarna, tror jag inte. Men jag kan ha fel, men jag tror inte det.
Nej, fast ibland så blir det ju det att, och det gäller speciellt innan jag började läsa, började fundera på det här mer direkt, så fanns det exempel på fantasyvärldar. Och då tänker jag kanske på Ted Williams Otherland-serie.
Mm.
Och där så fick jag någon form av diskrepans. Det säger att den utspelades i en science fiction-värld, men retoriken var mycket mer fantasy. Och det blev en väldigt konstig läsupplevelse för mig egentligen.
Mm.
I en del fall så kan det fungera, men det är inte lätt att få det att fungera bra.
Nej, sen tror jag det beror väldigt mycket på hur man gör det. För jag har den boken som heter Förlora för att vinna. Den utspelar sig ju i en science fiction-värld, men jag brukar säga att det är ett rymdäventyr med fantasy-känsla, för den har egentligen en fantasy-tema och du vet den här vandringen som du har i mycket fantasy, den finns i den här boken.
Och, ja.
Så därför så egentligen rent tematiskt så är den mer en fantasy än en science fiction. Men där har jag haft vana science fiction-läsare som tycker att ja, det här är en bra science fiction, trots de här fantasy-elementen då.
Sen är ju vandringen är ju sägan, det är ju så här klassiskt.
Ja,
reseberättelsen är ju som en klassiskt tema, där kan man plocka fram nästan vad som helst.
Mm, precis, det finns flera element som är mer fantasy än science fiction egentligen. Men jag tror lite grann att det hänger på hur alla elementen hänger ihop.
Jo.
För funkar de ihop så att det känns som en helhet, och funkar det även om du kanske tar en del science fiction element och en del fantasy element. Men är det så att det någonstans skorrar, då funkar det inte. För då blir man som läsare så där man reagerar på spänningen mellan de här två elementen som faktiskt inte funkar ihop. Ja. Då.
Den oavsiktliga spänningen egentligen.
Ja, jag läste en och den är sagt att vara en science fiction. Och det är många som har sagt att de tycker väldigt mycket om den här. Jag tycker inte så mycket om den.
Vilken då?
Ja, den heter Googleplex. Det är KG Johansson som har skrivit
den. Okej, ja.
Mm. I den här så gör man genetisk manipulation bland annat. Och det pratar man om ganska länge, om att de gör skepp med genetisk manipulation.
Ja.
Och väldigt mycket annat. Och en bit in i boken så säger de att ja, men de drömmer fram de här genetiska manipulationerna. Och det var en sån sak som skorrade för mig på grund av att genetisk manipulation känns som att ja, men då är det liksom genteknik, du har en vetenskaplig bakgrund om hur du får det till att funka. Och det tillsammans med att man skulle drömma fram det funkar inte i min hjärna. Jag säger inte att det inte funkar för någon, men det var två saker och ting som det skorrade, det hängde inte ihop för mig.
Precis.
Och det gjorde att författaren tappade mig vid den punkten.
Ja, ja. Men det är också så här, hur olika tekniker används, speciellt när de nanotekniken liksom används för att kunna göra nästan vad som helst i vissa science fiction böcker.
Mm.
Jag tänker bland annat på Diamond Age av Neil Stephenson.
Mm.
Och hur man närmar sig tekniken. Ibland så tittar man på, liksom, på rent konkreta, vad kan det här göra tydligt. Men ibland så närmar sig det som magi mer.
Mm. Och det kan vara okej. Okay. Men ibland så tror jag att man tar med för mycket detaljer. Och så tar man med detaljer som att om man insatt i de detaljerna så inser man att ja, men här finns det någonting. Och så säger man någonting som har mer med magi att göra. Och så, då funkar det liksom inte ihop.
Precis. Det är en intressant... Jag vet att Charles Stross skrev en liten bloggpost för inte så länge sedan. Där han skrev att han förväntar sig att han kommer att skriva mer urban fantasy. Mer nutidsfantasy.
Mm.
Han tror att den kommer att vara mer liksom den nya... den nya, så att säga, heta arenan inom science fiction-berättandet.
Mm.
Det är i alla fall hans teori, för det passar in så pass mycket. Dels att vi lever i en stadsmiljö väldigt mycket numera, men sen också att mycket av tekniken här, vi har inte alls samma relation till den längre som vi till exempel hade på,
nej,
på 30, 40, 50-talet.
Mm. Precis, det är ju mycket, om man tänker en bil till exempel, som man... För många år sedan så kunde man ju faktiskt laga bilen och förstå hur den funkade. Nu är det massor med lådor och du förstår inte alls hur de funkar i grunden.
Precis, du måste stoppa in en apparat som visar vad som är felet och sen ska du trycka på en knapp. Och...
Precis, och det ligger ju någonting i det att vi faktiskt avskärmar oss från tekniken. Och när vi gör det så blir det ju precis det här med teknik vi inte förstår blir en magi.
Precis, eller som Arthur C. Clarke... An sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Precis. Det är mycket klokt sagt faktiskt. För det är ju så att om du tänker att du har en kultur som har väldigt mycket apparat och allt sånt där och så besöker man någon utifrån som inte har sett den här tekniken, då tror man ju det är magi. Bara en sån enkel sak som tv till exempel kan man uppfatta som magi om man aldrig har sett en tv innan. Liksom.
Eller så får man förklara den helt enkelt. Och det är ju...
Ja, kan du det?
Det kan man, alltså på en del konceptbiter kan man ju diskutera det hela. Men jag tror inte att det är när man som inte ens kan skapa sig den här konceptuella bilden.
Nej, man har ingenting att koppla det till. Liksom.
Då får det bli så väldigt mycket svårare.
Mm, det är ju det. Och om du tar någon som lever på 1200-talet och sätter i en modern värld, då får du nog den effekten. Just därför att det är så mycket apparater som vi tar för självklart som inte fanns på 1200-talet.
Precis. Erik Flint, han har ju sagt att det var en anledning till att han skrev sin alternativ världstidsresa fantasy i 1632-serien. Så valde han just 1600-talet just eftersom det var tillräckligt tidigt så att det kunde ge en väldigt starka effekter.
Mm.
Och det var en brytningstid både socialt och tekniskt.
Mm.
Så människorna som, i alla fall många av de människorna som de sätter på, de kan förklara, de förstår principen med förbränningsmotor.
Mm.
Så det kan förklara. Så att det blir begripligt för dem.
Mm.
Man har en maskin här som man bränner olja eller nafta i. Och sen så använder man värmen där som bildas till att driva fram de här bilen. Det går att förklara för dem.
Mm.
Men det går kanske inte för någon som kom tidigare.
Nej, precis. Och det kan man ju se, det är ju något som är väldigt intressant som inspirationskälla faktiskt. Det är ju när man besöker de här ställena som var de första industrierna. Och där du har de här banden som drevs av Vattenfall och liknande. Och alla kuggarna och allt som går in i varandra. Ja. Det är faktiskt ganska fascinerande just att besöka de här platserna. För de finns ju kvar som museum i många fall.
Jo, det finns bland annat det här vattenkraftverket ovanför Fallande i Huskvarna.
Mm.
De som Jönköpings första elverk med vattenkraft.
Mm.
Och sen finns det en, vi var på en gammal kongress som vi anordnade i Bredaryd utanför Värnamo.
Mm.
Där var vi på en så här liten, vi fick ett litet besök på deras hembygdsgård och lilla industrimuseum där.
Mm.
Och där körde igång allting med en 2 hästkrafters tändkulemotor var det väl som drev hela verkstaden.
Mm.
Med hjälp av läderband.
Mm. Precis.
De körde igång allting där och det lät väldigt, väldigt mycket där. Det kan inte varit kul att jobba in i.
Nej, man blir nog lite smådöv efter ett tag.
Ja.
Nej, men det blir spännande. Vad skulle du säga är den bästa urban fantasy du har läst då?
Det är så väldigt olika egentligen. Men Sherman Mevilles New Crobuzon med i Predido Street Station är nog den bästa vad gäller som en rent utvecklad sekundärvärld, skulle jag säga.
Mm. Jag skulle nog säga Ilona Andrews serie om Kate Daniels. Dels därför att det faktiskt är en väldigt spännande värld, men också för huvudpersonen som är väldigt intressant och en stark kvinna men som har ganska stora problem att liksom lösa, men som är väldigt mänsklig. Och även sidokaraktärerna är så väldigt bra utmejslade. Som till exempel hennes far är en nära på gud, har levt hur många år som helst då. Men han skildras som man kan tänka sig att en far skulle kunna vara, fast han har bara väldigt stora makter och så.
Jo, precis.
Så den är väldigt mänsklig trots att den då utspelar sig i en alternativ värld. Och det gör den extra intressant, ja, tycker jag.
Det får mig att tänka på en annan. P.C. Hodgell.
Mm.
Jag vet inte om du har läst någonting av henne.
Nej.
Det är hennes första bok, God Stark. Det är en hel serie numera.
Mm.
Om en ung kvinna som inser att hon håller på att bli en gud.
Ja.
men hon är inte någon gud än.
Nej.
Och serien ändrar sig stil ganska mycket. Den har skrivits under väldigt lång tid.
Mm.
Så den hinner ändra sig väldigt mycket. Men speciellt i den första boken, Godstark, så den första romanen, det märks. Men stan är väldigt utmejslad, väldigt konkret, väldigt speciell.
Mm.
Det är både en parodi på de här klassiska fantasystäderna med tjuvgillen och värdshus överallt och man vet inte riktigt vad folk sysslar med.
Nej.
Men samtidigt så känns det väldigt konkret.
Mm.
Och det är någon här exempel på en stad som liksom känns, ger en väldigt stark känsla av plats också.
Mm. Och just urban fantasy så tycker jag nog att det är rätt viktigt att få den här känslan och platsen. Att den är lite grann karaktär i historien också.
Precis.
För på något sätt, för att det verkligen ska vara urban fantasy, så behöver det på något sätt spela någon roll var den utspelar sig, tycker jag.
Jo, och det märks ju ifall vi tar Ben Aronovich.
Mm, det gör det verkligen.
Det är London.
Mm, det är ju det. Han har ju också kriminalelement i sin.
Ja.
Och det är ju inte helt ovanligt att du har det. Alltså du har någon form av deckarspänningselement i.
Precis.
Och det gör ju att böckerna blir mer spännande också.
Deckaren är ju ett annat exempel på en just kanske inte deckaren som i pusseldeckaren, men deckarkaraktären.
Mm.
Privatdetektiven. Och likaså både kriminalberättelsen, berättelsen om man löser ett brott, den känns väldigt väl knuten till just staden.
Mm, ja, men det gör det. Och det är ju en ganska naturlig utveckling av den, att du har en kriminalberättelse som faktiskt utspelar sig i en magisk värld och att det då blir en urban fantasy liksom.
Däremot har vi ju den klassiska pusseldeckaren med på brittiska landstället. Den fungerar på ett annat sätt.
Mm, det gör den. Den fungerar ganska radikalt annorlunda. Sen kan du ha urban fantasy med pusselelement.
Ja.
Men du du har oftast den här lite mer grittiga känslan, alltså ja. Lite mera råare, lite mera social realism, även om det är en alternativ värld.
Jo. Och just den här privatdetektiven, han är, eller hon, men är ju oftast en han, känns väldigt mycket som en stadsvarelse.
Mm. Och då kommer vi faktiskt in på en sak som jag tycker är lite speciellt med urban fantasy om du jämför med annan fantasy. Och det är just kvinnornas roll.
Okay.
Det finns betydligt mer urban fantasy där kvinnorna har ledande roller och där du inte får den här mossiga känslan av förlegade könsroller.
Okay.
Vilket är en av förklaringen till varför jag faktiskt läser väldigt mycket urban fantasy numera. Och att själva den renodlade, den klassiska fantasin har faktiskt sjunkit ganska mycket i min läslista.
Intressant, jag har inte tänkt på det, men det kan säkert stämma.
Ja, mycket av dem som är mina favoriter, de har ju kvinnliga huvudroller, men du har både män som känns som riktiga människor och kvinnor som känns som riktiga människor. Det är inte de här schablonerna som du annars stöter på i mångt och mycket.
Precis, eller kvinnorna dyker upp och gör upp på vissa scener och har sedan ingen vidare roll, ingen ytterligare roll i berättelsen.
Nej, precis. Och det är som Kelly Armstrong som är en annan av min favorit. Där, det finns ganska många par, för det är lite romans över hennes också. Alltså det är romantik i dem. Men där är det alltid så att männen låter sina kvinnor faktiskt ta besluten och faktiskt göra de där farliga grejerna. För det är deras val så att säga. Så det är inte hela tiden det där att mannen går in och ska försöka rädda situationen. Och i de fallen det ändå händer, ja, då blir det ett gräl om frågan. För det gillar inte hans fästmö eller flickvän gillar inte att han tar över och ska försöka rädda situationen när hon känner att hon kan klara av den själv.
Okay.
Och det är lite intressant just det där med att det faktiskt finns den här aspekten kring liksom, okay, men när är det okej att gå in och ta över en situation och rädda en situation. Och om man tittar mycket i klassisk fantasy, och det gäller inte allt naturligtvis, det är en generalisering. Men där är det så att förekommer kvinnor, ja, men då är de alltid offer. De ska alltid räddas. Och därför är det så väldigt välgörande med böcker där kvinnorna inte alls vill räddas, utan de vill lösa sin situation själv. Och ofta så för att de ska lösa det behöver de samarbeta.
Jo.
För man har olika styrkor och är olika bra på olika sätt. Och där tycker jag faktiskt att urban fantasy är lite intressantare. För det förekommer mer av den typen av diskussioner och reflektioner än vad det kanske gör i annan fantasy. För en del fantasy, och det gäller inte alla, men en del fantasy går ju mycket efter Tolkiens. Och Tolkien hade i stort sett inga kvinnor alls.
Nej, precis.
Och det tycker jag är en aspekt som man ska fundera på lite grann när man läser någonting. Hur porträtteras folk egentligen? Är de riktiga personer eller är de bara någon slags affischfigur som är där för att de ska finnas och inte för att de har en egen agenda?
Precis. Men här ska vi nog runda av lite grann. Vi får hoppas att ni har haft det trevligt med oss härifrån Jönköping. Och tack och hej då!
Hej då!